Hej allesammans och välkomna till ännu ett avsnitt av Mardrömmarnas podd. Du Alisa, idag så ska vi snacka scary facts och olika avrättningsmetoder. Jag skrev ju faktiskt till dig förra veckan och sa att scary facts skulle vara spännande att snacka om då vi inte riktigt sett det i andra poddar.
Avrättning av fångar har funnits en lång, lång tid tillbaka och metoderna har varit många. Vissa har varit så hemska att man knappt kan föreställa sig hur det skulle ha varit och varit med om dem. Ni känner säkert till, som oss, väldigt många olika metoder som elektriska stolen, giljotinen, hängning och dödliga injektioner. Men idag tänkte vi faktiskt ta upp några som de flesta nog inte känner till, som vi också är intresserade av att lära oss om. Så jag tänker att vi hoppar rakt in i ämnet. Har du sett serien Vikings?
Nej, jag har hört talas om den förut, men jag har inte sett den.
Nej, för att just i den serien så ser man ju två scener där personer blir utsatta för att rista blodörn.
Okej.
Okay. Det var ju tydligen en gammal viking tortyr- och avrättningsmetod där man ristade upp personens rygg.
Mm.
Så att du fick fram revbenen, drog ut revbenen, drog ut lungorna och hällde salt på dem.
Åh, vad skönt. Nej! Vilken hemsk... Ja, okej.
Okay. Så att revbenen skulle i princip se ut som små örnvingar.
Mm, det är det som var tanken bakom det hela.
Exakt.
Det
var
därför det kallas det så.
Precis, det är därför det heter rista blodörn.
Åh fy.
Så det är, i och med att Vikings är baserat på verkliga händelser så har ju, det sägs att det har hänt. Det är liksom inte helt givet att det faktiskt har det.
Det är inte ristat i sten så att säga.
Det är inte ristat i sten, samtidigt som det är ristat i sten.
Mm.
För att man har hittat teckningar av det.
Jaha, okej.
Okay. Ja.
Mm.
Men Nej. Det är en... inte en så rolig väg att gå. Dock så tros det ju att man faktiskt dog innan de drog ut lungorna på en. Eller att man åtminstone gick in i chock innan.
Ja, man borde ju ha blivit medvetslös typ av
just första delen.
Upp. Ja, jo men precis.
Ja. Och då var det inte ens med kniv. De använde ju oftast yxa eller spjut. För kniv var inte vasst nog för att komma igenom revbenen.
Mm. Ja, på ett sätt är det ju bra att de inte använder det då. Med tanke på att hur lång tid det hade tagit för dem att ta sig igenom huden och allt det där med en typ slökniv.
Nej, typ. Och när man tänker på vikingar så var ju de rätt brutala. Så att det förvånar mig inte.
Nej.
Men det var... Nej, jag älskar serien Viking. Så jag kommer att tänka på den här när vi börjar prata om avrättningsmetoder.
Mm,
just den här blodörnen. För att den är brutal.
Mm.
Fruktansvärd.
Det här får ju mig att bli lite sugen att titta på Vikings faktiskt.
Mm. Just den scenen. Kolla igenom alla säsonger för den scenen.
Jag får göra det. Jag får göra det som är så här fantast över sånt. Borde jag egentligen ha sett den, men inte gjort den.
Nej. Det tycker jag definitivt att du borde göra. Men visst har du också läst på om lite olika avrättningsmetoder?
Ja, och... jag har väl en speciell avrättningsmetod, eller jag som är ganska, som de flesta känner till, men som man också har sett i ganska många filmer, vilket är bränning på bål, som man utförde på häxor för länge sedan. Och det är ju så att man har sett mycket filmer där, just den här häxjakten som försiggick för länge, länge sedan, där man brände häxorna på bål.
Ja, men det känns som en klassiker.
Mm. Ja, men det är det. Det många inte vet är att just det här med bränning på bål är att de flesta som brändes på bål brändes inte levande, utan de vart halshuggna eller ströps till döds innan. Aha. De vart brända på bål.
Ja, nej. Det man har sett, det har ju varit de här som...
Väldigt brutala.
Ja, men de som hänger där och skriker.
Ja, jo, men precis.
Men som bränns till döds, liksom.
Ja. Att brännas på bål var ju en extremt plågsam avrättningsmetod. Vilket du säkert kan förstå. Att bli bränd levande. Mm. Och vi brände ju faktiskt folk på bål även här i Sverige under häxeriernas tid. Och man kan väl säga att vi var lite måna om att inte personerna skulle lida för mycket. För att man satte påsar med krut runt halsen på de som skulle brännas på bål för att minska lidandet. Så att det var ju fint tänkt, liksom. Så.
Tänkte de att krutet skulle explodera då?
Ja, precis. Men de flesta som brändes på bål också, det ska ju sägas, dog ju oftast av syrebrist på grund av all rök.
Mm.
Eller förgiftning av röken.
Så de dog inte av brännskadorna i sig?
Nej, oftast blev de medvetslösa innan de liksom brändes ihjäl.
Mm.
Och sen var det ju på vissa att de strödde ut krut mellan benen på dem. Så att det var liksom där det exploderade.
Oh.
Men oftast, speciellt i Sverige, så dödades personer innan de brändes på bål.
Då känns det ju mer som att bränningen på bål var ett symboliskt sätt. Än ett sätt, alltså än en specifik avrättningsmetod för personen.
Mm.
Utan att det mer var att har ni gjort det här... Ja. Ja, men exakt. Har ni gjort det här, då händer det här.
Jo, precis. Och det var ju liksom just... Det var ju specifika grejer som man behövde liksom... Eller specifika brott som man behövde ha begått för att man skulle brännas på bål. Det var ju inte liksom alla sorters grejer, utan det var ju... Om man hade till exempel begått mordbrand, barnamord, trolldom, som man då kallade, alltså häxeri, och ja, men tidelag och incest och sånt där, då kunde det liksom vara att man skulle brännas på bål. Så att det var specifika brott man behövde begå för att man skulle få den domen att bli bränd på bål.
Ja, så det var liksom inte en allmän avrättningsmetod.
Nej, men det var väldigt vanligt förr.
Jo, men man har sett mycket av det. Men jag tänker, på tal om bål, så läste jag på lite om avrättning med pålning.
Mm.
Den lät sjukt smärtsam.
Ja, det låter väldigt brutalt.
Ja, du blir i princip genomborrad av en påle till döds. Och jag läste lite och det har framkommit två tillfällen där det gjordes som mest.
Mm.
Dels så började det i Babylon.
Okay.
Där en kung sägs ha beordrat en kvinna att bli mördad eller avrättad med pålning efter att hon hade mördat sin man.
Oh,
det är liksom första dokumenterade avrättningen med den här metoden.
Mm.
Men det användes som mest utav en man som kallades för Vlad the Impaler.
Okej. Okay.
Väldigt passande namn.
Ja, verkligen.
Han var ju kejsare för det tidigare, eller det som nu är Rumänien.
Mm,
så okay. Han har ju liksom blivit inspirationen för den vi ser som Dracula nu.
Ja, just det.
Han använder den här metoden jättemycket.
Mm.
Och även om det ser ut på bilder och låter som att men det låter väl som en snabb död.
Mm.
De sticker igenom en pinne genom dig.
Mm.
Så var det sjukt, sjukt plågsamt. För att du spetsades ju på en påle och drogs ner med din egen kroppsvikt.
Mm.
Oh, så att det var ingen som tryckte ner dig.
Nej.
Utan du
det
fick
gick liksom... riktigt långsamt. Ah, ja, ja. Liksom.
Du fick sakta, sakta glida ner. Medan liksom dina organ och allting spetsades.
Åh, fy, verkligt.
Tills pålen kom ut genom typ nacken eller munnen.
Mm.
Så den är... Ja, nej. Den var hemsk.
Mm.
Riktigt hemsk.
Ja, det låter väldigt brutalt.
Det har varit väldigt vanligt. Jag vet också att det har synts i vissa... Jag tror i...
Ja, men i mycket så här medeltida filmer.
Eller? Ja.
Eller just filmer ifrån just den tiden.
Liksom. Ja. Mm. Antingen att man bara har sett människor som har varit pålade.
Mm.
Eller blivit pålade.
Mm.
Men det känns också som en liten små klassiker.
Mm. Jo, faktiskt. Den kände jag ju till lite sedan innan.
Mm.
Att det fanns. Mm. En avrättningsmetod som jag tror inte att du har hört så mycket om.
Nej.
Är där man avrättades med hjälp av en elefant.
Oh.
Yep. Det var ganska vanligt förr i tiden att man använde sig av djur vid avrättningar. Och just den här avrättningen var av elefant, vilket ju ses fortfarande som en ganska heligt djur. Mm. En elefant. Kejsarna som liksom red på elefanterna och tämde dem och sådär.
Ja, men precis.
Och just den avrättningsmetoden var ju under 1500-1600-talet. Och var väldigt vanligt i södra och sydöstra Asien, men främst i Indien. Fångar som hade dömts till döden kunde ju då bli stampade på eller slitna i stycken. Och mycket var ju beroende på vad elefanten gjorde. För att man kunde få uppleva en väldigt långsam död eller en väldigt snabb död beroende på elefanten.
Ja, hur snabbt du blev ihjälstampad.
Ja.
Eller vad
de stampade. Ja, men och vad den kunde ta sig till liksom.
Ja.
Den kunde ju fortsätta och ja, men, slita i kroppsdelar och hur länge som helst. Eller bara komma liksom, och typ sätta sig på det och krossa det liksom.
Ja. Men var du fastbunden på marken då?
Ja, du kunde vara fastbunden på marken. Eller så kunde det vara att du var liksom nergrävd typ hälften av kroppen i marken för att sen att elefanten typ tog attack mot kroppen typ.
Så typ midjan upp.
Mm, ja men precis. Så att man inte kunde ta sig loss liksom.
Nu får man tänka över elefanter överlag. Det känns ju ändå som visst, det är klart att de kan vara farliga. Men det känns ju inte som farliga djur om man klassar dem så.
Nej.
Hur vet du hur de gick till för att få dem att attackera människorna?
Ja, alltså de slog ju elefanterna med påkar för att irritera dem.
Ja.
Liksom, så. Mm. Och sen var det ju liksom under en inhägnad där de hade just bara den personen och den elefanten. Och det som den elefanten drog ut sin ilska på var ju den personen den såg. Vilket var den dömde som skulle bli avrättad.
Mm.
Liksom. Nej, så att det är faktiskt en av de mer ovanliga avrättningsmetoderna som jag har läst om är just att man har använt sig av djur för att avrätta andra människor.
Ja, nej. Den har jag faktiskt inte hört om. Men det är... Nej. Men djur känns ju ändå som en ganska praktisk grej. Eller om man ska säga för att ha hand om en avrättning. För att då behöver du inte själv utföra det.
Mm. Nej, men
då
precis.
Sätter du någon annan på det.
Mm.
För jag läste faktiskt om en avrättningsmetod som kallas för skafism.
Mm.
Den är också kallad för insidan ut eller urholkad. Tänk dig typ att du blir uppäten inifrån och ut.
Åh fy, okej.
Som avrättningsmetod.
Ja, det vill inte jag tänka mig.
Nej, inte jätteroligt.
Åh, nej.
Men det var en avrättningsmetod som användes typ 500 år före Kristus.
Mm, okej. Okay.
Där den personen då som skulle avrättas sattes i en ihålig slags båt gjord av trä.
Mm.
Vart matad med bara honung och mjölk.
Mm.
Och täckt med honung och mjölk. Så att liksom allt de var, alltså de fick i sig så mycket att de till slut spydde så att de låg där liksom i sin egen spya typ.
Mm.
Och honung och mjölk.
Mm.
Las i en sjö i den här båten i solen. Då kommer det getingar, myror och de börjar käka på dig.
Oh.
Ta sig in i dig och äta dig inifrån och ut.
Åh, fy. Men alltså, när man är på den där båten då är man liksom, då har de spänt fast den så att man liksom inte kan...
Du är fastspänd.
Ja.
Så att du kan inte ens röra på dig typ.
Mm.
Och de håller ju det levande och ger dig vatten, fyller på med ny mjölk och honung. Ja,
det som behövs liksom.
Ja, så att du liksom, det finns inte en chans att du kan dö av svält eller törst.
Nej, det låter ju som en väldigt utdragen avrättningsmetod.
Mm.
Det lär ju ta väldigt lång tid för en att liksom dö från det.
Ja, så du dör ju, det beror ju dels på hur mycket insekter det kommer.
Mm.
För det är klart, i och med att de här insekterna tar sig in, lägger liksom larver i dig, så alltså, äter de på rätt ställen så dör du väl snabbare än andra.
Ja, jo, så är det ju.
Men det är klart att det är ju alltså tortyrmetod för att dö. Det är ju liksom inte som att gå till giljotinen eller någonting.
Nej, där och är där rakt är det ju av. Ganska snabb utväg.
Ja, men precis. Nej, så att på tal om djur och att få djur att döda åt en, nej.
Då passar ju det där ganska bra in som nästa avrättningsmetod. Passar och när du ändå pratar om sjö så tänkte jag prata om nästa avrättningsmetod. Och det här var en avrättningsmetod som användes under sjörövarnas tid. Och den kallades för maronering, och ni får ursäkta om jag nu skulle uttala det fel. Jag är inte helt säker på uttalet där. Men det användes under 1600-1700-talet. Och det var alltså under sjörövarnas tid. Och den dömde personen kunde då bli satt på en öde ö med en pistol innehållande en kula. Och ni kan ju tänka er att bli satt på en öde ö. Du har ju vatten runt omkring dig. Men nu vet jag inte hur stor eller liten ö man var satt på. Men jag kan tänka mig att det är en väldigt liten ö. Det finns liksom inte mycket att ta vara på. På den lilla ön.
Antagligen var det väl saltvatten också.
Ja, jo, men det kan jag ju tänka mig. Ja. Och du blir satt liksom mitt ute på en öde ö. Det är liksom inga som åker förbi i sina båtar där. Och du har den här pistolen med en kula i. Och då har man ju det här valet. Vad ska man göra? Ska man liksom hoppas på att någon kanske kommer förbi med en båt precis förbi din öde ö för att kanske rädda dig? Eller tar du den här pistolen med kulan och skjuter i huvudet liksom? Ganska hemsk död egentligen. Och jag har försökt att tänka mig in, vad hade jag själv gjort liksom? Hade man försökt att hålla hoppet kvar om att kanske bli räddad, men samtidigt om det var en vanlig avrättningsmetod under den tiden, då om någon åker förbi och ser att man är på en öde, då kan ju de bara fatta att ja, det här är en person som har fått det här straffet. Att den här personen har gjort någonting. Nej, så väldigt hemskt.
Ja, och jag kan tänka mig att det tar väl antagligen inte lång tid för en blir galen. För om man tänker sig just där de här klassiska piraterna befann sig, det var ju sjukt varma ställen. Och sitta där på några, det var inte garanterat att det fanns mycket träd.
Nej, precis.
Nu var utsatt vet vi för solen.
Ja, men precis. Och nu vet vi ju inte hur liksom stora de här öarna var, om det fanns liksom djurliv, eller om det fanns, om du vet att det var träd och att det var liksom med frukt eller någonting att äta. Utan det kan ju också ha varit en jätteliten liksom sandplätt mitt ute i stora havet liksom.
Ja, men precis. Det är en svår fråga. Undrar verkligen vad man hade gjort.
Ja.
Tur att man inte behöver veta.
Nej, precis. Tur att man inte lever under sjörövarnas tid. Sen en annan avrättningsmetod där som många av er säkert vet och som du vet är ju plankan. Att gå ut på plankan. Du varit fastbunden och var tvungen att hoppa rakt ner ut i det djupa vattnet. Fastbunden. För att sen drunkna. Väldigt hemsk metod.
Ja.
Också en metod som syns väldigt mycket i olika filmer. Som vi sett.
Ja, men både den här maronering som du snackade om. Där tänker jag bara på Pirates of Caribbean.
Ja, men precis. Det är med lite Jack Sparrow. Ja, men det är typ det man kan referera till direkt när man hör liksom sjörövare. Att det liksom är Pirates of the Caribbean.
Ja, men mycket har ju tagits upp överlag i filmer och serier och sånt. Men det är klart att det finns så många metoder som man inte känt till. Något som jag inte har sett i filmer är något som kallas för bronstjuren eller mässingstjuren.
Det har jag nog inte hört talas om.
Nej, det var ju någonting som gjordes redan typ 400-talet före Kristus. Väldigt, väldigt långt tillbaka. Men det var en tjur man skapade med en ihålig mage. Den här tjuren sattes över en eld. Och då kunde man kasta in fången från som en lucka vid magen. Så att den här fången kokades levande.
Åh fy.
Inuti tjuren.
Oj.
Och på något sätt så hade de byggt ett slags system, ett ljudsystem, eller vad man ska säga, där fångens skrik ut ur tjuren lät som ett riktigt tjurs liksom bröl, eller vad man ska säga. Det lät som en tjur. Så att de kokades levande där inuti.
Åh fy, vilken hemsk död.
Ja, bara ren värme. Och tänk liksom varm mässing.
Ja, det blir ju varmt väldigt snabbt också om det liksom är väl är fy. Och jag kan tänka mig att just på den tiden att det, under just de avrättningarna, att det var mycket folk och mycket samling för att se just det här. Med tanke på, som du pratade om, de här ljud konstruktionerna för att det här ljudet skulle komma ut, att det liksom var någonting för folk att lyssna och se på.
Ja, men lite, med lite statement där också.
Mm.
För tydligen så hade de börjat med det här innan själva tjuren, så hade de börjat med metoden bara genom att lägga folk i kistor av stål och bränna dem.
Aha.
Så att metoden i sig har funnits sedan tidigare.
Mm.
Men just mässingstjuren kom ju upp då.
Ja. Lite mer så här fancy ja, att göra.
Någon kände sig kreativ.
Ja.
Varför skapar vi en tjur här som låter?
Ja. Nej, det har jag ju inte sett i någon film faktiskt.
Nej.
Däremot att man kokas till döds har man ju hört om.
Ja. Men man tänker vatten bara.
Ja.
För det här hade ju inget involverat med vatten.
Nej.
Utan det var verkligen att du dog av värmen bara, i den här.
Ja, just det. Det kan jag tänka mig hemskt. Och jag läste faktiskt om just det här med att kokas till döds. Att just där när man kokas i vatten. Att de dömda kunde antingen läggas i redan från början då kallt vatten, ljummet vatten eller skållhett vatten.
Mm.
Lite beroende på. Jag kan tänka mig att det var liksom okej om man hamnade i kallt vatten och att det sedan liksom till en början varit lite varmare och sen att det var varmt. Och men alltså just att läggas i skållhett vatten lär jag ha varit riktigt hemskt alltså.
Ja, men då är det tortyr från början.
Ja men då lär det ju gå snabbt liksom.
Ja, det är ju som att lägga sig i ett bad om man häller i lite för varmt vatten.
Jo.
Helt plötsligt så känner man att nej.
Nej, man försöker ju ta sig upp direkt liksom.
Ja. Men att bara vara tvungen att ligga kvar så blir det ännu varmare.
Mm.
Nej, usch alltså.
Men nu har vi ju snackat en del om avrättningsmetoder som har liksom funnits flera hundra år före Kristus och efter Kristus. Men jag tänker nu att jag skulle ta upp en avrättningsmetod som har hänt ganska sent på årtalet. Och det är någonting som kallades för garrottering. Nu vet inte jag heller om jag uttalar det rätt, men ni får stå ut med mig där. En avrättningsmetod som försiggick mest i Spanien och Mexiko så sent som 1800-1900-talet. Och detta kunde vara en stol eller en påle som man blev satt eller ställd vid för att sedan spännas fast i händer och fötter. Man får ett halsjärn runt halsen som skruvas åt mer och mer tills man stryps till döds. Och längre fram så utvecklades den här metoden mer och mer om man tillsatte en skruv bak som så varje gång som man skruvar åt halsjärnet så att man liksom ströps långsamt så åkte en skruv in i nacken långsamt på en.
Åh fy.
In i ryggmärgen. Tills man liksom stryptes till döds. Och den sista garrotteringen som man kan se ska ha ägt runt så sent som 1974. Och det är ju liksom inte alls länge sedan.
Nej, det är det verkligen inte.
Så att den avrättningsmetoden har funnits till ganska sent nu.
Ja.
Det är inte så jättelänge sedan.
Nej,
det är sjukt att tänka på.
Ja, det låter ju ändå lite som en medeltida avrättningsmetod.
Ja, jo, men den har funnits väldigt länge.
Ja.
Så. Men jag har varit liksom chockad för att jag har också tänkt att det liksom är en gammal avrättningsmetod tills jag läste den här den sista garrotteringen ska ha skett rum.
Mm.
Liksom 1974, det är ju inte alls länge sedan.
Nej, verkligen inte.
Däremot så avskaffades den här avrättningsmetoden bara 4 år senare. Så den försvann ju sen. Men riktigt hemskt att den fanns kvar så pass länge som den gjorde.
Ja, men det är skönt att vi ändå blivit så pass moderna så att man har hyfsat humana, om man ens kan kalla det för det. Mm. Det är väl inte humant överlag med avrättning, men om man nu jämför med de här som vi har pratat om och kollar på det som finns idag så är det väldigt mycket mer humant.
Ja, verkligen. Ja, men det är det ju.
För där kändes det ju verkligen som att syftet med alla de här metoderna var att tortera folk till döds.
Mm. Det är liksom... Ja, men verkligen att man skulle lida för det man har gjort till döds. Nu är det ju mer att man får liksom en... Ja, men man får först en spruta för lull. Liksom. Men just de här giftinjektionerna som man får, eller de dödliga injektionerna som även försiggår idag, att man liksom, men man får muskelavslappnande, man får det här så att man inte kan andas, och sen att man får en direkt injektion så att hjärtat slutar slå.
Mm.
Det är ju liksom inte mycket, vad man i alla fall har läst, mycket lidande i just det, utan det är ju över på bara några minuter.
Ja, och de har ju skapat det just för att det inte ska ge så mycket lidande.
Mm. Nej, men precis.
Alla de här liksom stegen i en sån avrättning.
Mm. Ah, jo, nej, men det verkar som att vi verkligen har kommit ett stort steg just när det gäller det, att inte det ska vara något lidande för den dömde. Sen i vad man tycker själv, just med till exempel pedofiler och barnamördare och sånt där, där, det är ju en annan grej. Där kanske man vill att folk ska liksom ska lida in i det sista. Mm. Men nu har vi ju den avrättningsmetoden som vi har.
Mm. Ja, om man kollar över lag, det är som du säger, det är ett personligt tycke.
Mm.
Men om man kollar över lag så är jag ändå väldigt glad över att vi inte har någon av de här metoderna idag.
Mm. Men nu tycker jag ändå att vi har snackat färdigt om de här hemska avrättningsmetoderna och tycker att vi ska snacka om lite andra hemskheter. För som jag sa i början där, så hade jag ju skrivit till dig typ förra veckan att vi borde snacka om Scary Fact. För att vi inte har sett det i så många andra poddar. Och det är ju snart Halloween och jag tänkte att varför inte börja med lite mjukstart?
Nej, men det tycker jag faktiskt låter som en väldigt bra idé, Julia. Det är ju så himla lätt att snöa in sig på alla de här konstiga sakerna som poppar upp. Även om det bara är vi. För att vi gillar sånt här.
Ja.
Men för min del i alla fall så tycker jag det är väldigt, väldigt roligt att läsa om så här skumma saker som man bara, va? Åt.
Mm. Och vi har ju suttit och researchat ihop och... Ja, jag vet inte. Vi har varit så chockade båda två.
Oh, ja.
Det finns ju så sjukt mycket... Ja, men inte bara scary fact, utan weird fact, creepy fact, fun fact. Det finns hur mycket som helst.
Ja, men det är så mycket man inte vet. Men nej, just scary fact, det fanns det mycket om. Svårt att välja. Men vi har ju valt ut några små godingar var.
Mm.
Så vi tar upp.
Precis.
Jag är inte särskilt flygrädd, är du det?
Jag är flygrädd. Kommer du skrämma mig nu?
Jag kommer skrämma dig lite grann.
Okej, okay, men det är okej, okay, då är jag förberedd.
Ja. Har med kraschar att göra.
Åh, oh, perfekt. Ja, men då vet ni där hemma, är ni flygrädda så hoppa över det här. Nej, nej, men ja.
Nej, får ta
det. Du får genomlida det här.
Ja, ja, men precis. Det är på gott och ont, den här faktan. Nej, men orsaken till varför flygplan har släckt under lyftning och landning är för att det tar ju en stund för ögonen att vänja sig vid mörker, om det snabbt blir mörkt.
Just.
Så skulle planet krascha under lyftningen eller landningen så skulle inte dina ögon behöva vänja sig, utan du kan ta det ut snabbt.
Mm. Okay.
Så att de är liksom alltid inställda på att vi kommer krascha.
Aha.
Konstant, typ. Allt de har planerat alla liksom, det är ju bara att kolla på de här broschyrerna man får.
Mm, just det.
I planet.
Ja, man får ju en bunt.
Ja, det är liksom det är inställt på att vi kommer krascha, då gör du så här.
Mm.
Och du vet det här om alltid se att man ska ha persiennen uppdragen.
Ja.
Man får aldrig dra ner den hur mycket man än vill.
Mm.
Det är för att om det skulle krascha så ska folk utifrån kunna se om det finns några överlevare.
Mm, det är därför alltså.
Mm. Det är därför.
Åh, fy.
Det har jag undrat länge faktiskt. Väldigt irriterande.
Jag har sett det i mycket filmer också. Att de bara, dra persiennen!
Precis.
Man bara, jaha, okej.
Okay. Ja, precis. Man får solen rakt i ansiktet. Och bara, okej. Okay. Sämsta platsen.
Mm.
Nej, ja, men så det är faktiskt därför. Aning. Nej, det tyckte jag var väldigt intressant. Ja.
Nej, man lär sig något nytt varje dag.
Ja.
Fy. Ja, du Alisa. Jag vet ju att du har varit kattägare. Och du vet ju att jag har två katter.
Jag älskar katter.
Ja. Men visste du att om du till exempel hade varit ensam hemma med dina katter och hade helt plötsligt dött, då hade dina katter till slut inte fått någon mat. För du matar ju dem inte.
Nej.
Du är ju död.
Nej, precis.
Vad ska de då börja äta på, tror du?
Mig antagligen.
Ja. De börjar äta på dig. De börjar äta på dina mjuka delar. Och oftast så är det ansiktet de börjar äta på.
Åh, oh, gud.
Och det är läpparna, näsan, ögonen och öronen som de brukar fästa på. Om man har dött. Så att, och det här spånar jag in ganska mycket på. För jag tänkte, nej men herregud, det här kan ju inte vara sant. Liksom. Att ens djur som man har tagit hand om och matat och klappat och gosat med. Att den ändå gör så att den äter upp en.
Mm.
Och speciellt ansiktet först av allt. Men det är just det här, de här mjuka delarna att äta på.
Mm.
Det är det den väljer. Mm. Och jag försökte läsa på lite om olika fall där det har varit så. Och 2010 så larmades räddningstjänsten till ett hus där grannar känt en obehaglig lukt. Och när de kom in i fastigheten så ser de en kvinna död som fått sitt ansikte avbitet av sin hund. Till exempel.
Oh, fy, så hundar gör det också?
Mm, hela ansiktet var helt avbitet. Och en annan gång så var det en kvinna, hon vart paralyserad. Men det visste ju inte katterna om. Mm. Så att de började ju äta på henne.
Och så hon kände allting.
Mm.
Åh, gud.
Hon kände allting.
Fy, vad hemskt.
Ja. Och många som arbetar inom räddningstjänsten har ju sagt att det här är någonting som de har sett förut. Det här kan vara vanligt. Och när de liksom besöker avlidna som i sina hem har haft hund och katt till exempel. Sen andra djur också som fåglar, papegojor, råttor och sånt där som vissa folk kan ha som husdjur. 2007 så var det en hund som överlevde på sina döda ägares kött i ungefär en månad innan man hittade honom. Och då var det bara i princip bara benrester kvar av ägarna. Och det var bara hunden kvar i hemmet. Så man förstod ju att det var hunden som hade ätit på de här.
Oh.
Så att nu har ju inte du dina katter kvar.
Nej.
Men jag känner lite så varje gång när jag går och lägger mig att kommer jag nu dö och bli uppäten av mina små husdjur?
Katten tror att du är paralyserad.
Ja, men precis. Och jag måste säga det att om inte ni har sett den här filmen Gerald's Game, gör det. Eller gör det inte. Nej, men nej. Jag tittar på den.
Det på eget bevåg.
Det är ju av den kända Stephen King som har gjort den.
Mm.
Den är ju han är ju väldigt känd inom just skräckgenren, liksom i filmer.
Mm.
Och jag måste säga att jag mådde så sjukt dåligt efter jag såg den filmen. Det är alltså en kvinna och en man. De är ute i ett hus mitt ute i ingenstans. Hon blir fastspänd. De tänker ha lite mysigt. Så han spänner fast henne. Jag tror att han råkar ut för att han får något anfall eller stroke eller någonting. Faller ner på golvet, hon sitter där fastspänt, kan inte ta sig loss. Och in i huset så kommer en hund som börjar äta på hennes man.
Mm.
Eller kille som ligger där. Och hon får ju se på när den här hunden festar på hennes pojkvän eller kille eller man eller vad det nu är. Det var länge sedan jag såg den filmen och jag vill inte se om den.
Nej.
För jag mådde så dåligt efter jag hade sett den.
Väldigt speciell film.
Ja, men det är det. Så att om ni vill se en väldigt speciell film som ni mår psykiskt dåligt av, så kan jag ju tipsa om den. Den är sjukt hemsk på många plan. Alltså.
Mm. Men Stephen King är ju...
Han är ju en kung av just skräckgenren. Så alla filmer av Stephen King borde ni se. Och just den här filmen, Gerald's Game, vet jag finns på Netflix. Så ni som har Netflix borde verkligen gå in och kolla där.
Ja.
För att det är en film man borde se innan man blir uppäten av sin katt.
Lite osponsrad reklam mitt i alltihopa.
Ja, men Netflix har ju en del bra skräckfilmer faktiskt.
Ja, jo, det håller jag med om. Nej, det har mycket med skräck att göra det här som jag kollade upp. Finns ingen film om det dock. Men det finns ju någonting som heter Djävulens Bibel.
Mm-hmm.
Eller också kallat Codex Gigas.
Okej. Okay.
Osäker på uttalet.
Mm.
Det är svenskt här.
Ja.
Vi har våran svengelska.
Det har vi.
Helt underbart.
Ja.
Nej, men det är en latinskrift som sägs vara efter att en munk hade sålt sin själ till djävulen.
Mm. Det låter ju med dock honom. Som en film. Alltså.
Visst gör det?
Det låter som något som kan bli en film.
Ja, det hade blivit en väldigt bra film, tror jag.
Ja.
Nej, men han hade på 1300-talet fått veta att han skulle avrättas.
Mm.
Om han inte gjorde ett stort verk under en natt.
Okay.
Han skulle göra någonting liksom fantastiskt.
Mm.
Som bara, okej, du får fortsätta leva.
Mm.
Och då hade det då sagts att han hade sålt sin själ till djävulen. Och kunde då skapa en skrift som enligt legenden sades var 75 kilo och ungefär en meter lång.
Okay.
Väldigt mycket att skriva på en natt.
Mm. Jo,
det... Storleken är ju en legend.
Mm.
Men texten finns faktiskt på riktigt.
Den gör det.
Djävulens bok finns på riktigt.
Mm.
Och de som har undersökt just den här boken kan se att den är skriven av en person med samma handstil under loppet av en gång.
Mm.
Det finns liksom inga avbrytelser.
Nej.
Där du kan se, för att du förändrar ju ändå handstilen lite grann mellan varje gång.
Mm.
Så jag undrar om det är sant. Det låter spännande.
Det här måste vi gräva vidare i.
Ja, det hade blivit en bra skräckfilm.
Ja, men det låter verkligen som typ, ja men, ja, en skräckfilm.
Ja.
En väldigt bra skräckfilm. Det kan bli någonting. Vi får väl se framöver om det kommer upp en film om just det här med Djävulens Bibel.
Jag får hoppas det.
Ja. Och om vi ska snacka förr i tiden så vill jag nog ta upp den faktan som jag hittade om att visste du att människor förr i tiden kunde äta en gladiators kött eller dricka hans blod?
Ja, jag vet att man kunde ta blodet av fallna krigare.
Mm.
Men inte att det hade med gladiatorer att göra.
Mm. Och anledningen till det här var att om man drack hans blod eller åt hans kött så kunde man liksom få hans styrka. Ja, men typ som hans superkrafter.
Uh-huh.
Och förr i tiden så var det ju så att många hade ju sjukdomar och de visste inte hur de skulle bota dem. Och det var liksom i tron om att om man drack en gladiators blod så kunde man till exempel bli av med sjukdomar. Som ja, förr i tiden till exempel epilepsi eller liknande. Så att det var liksom något som var ganska vanligt för att man, som du sa, ja, men fallna krigare eller gladiatorer eller någon som liksom såg som mäktig att man åt av deras kött eller drack deras blod. För att känna sig stark. Liksom. Mm. Och det har man ju sett förr i tiden också. Att de gjorde med till exempel folks hjärnor. Att de åt andras hjärnor för att få deras vetskap till exempel.
Att det på något sätt var liksom lagrat i
själva
köttet liksom.
Ja, Eller i deras hjärnor att om man åt en del av en död mans hjärna, att man fick hans vetskap som han liksom har fått liksom under hela sin livstid.
Ja.
Att man fick den om man åt av ja. Hans vetskap.
Ja, men jag kan tänka mig att de tyckte att det lät logiskt. Det låter lite ologiskt logiskt.
Jo, men jag tänker att liksom förr i tiden var det ju mycket tron på saker och ting.
Mm.
Att, nej men det här funkar. Liksom.
Ja. Ja, men de var ju tvungna att testa sig fram.
Ja, och vi vet ju att placebo är ju någonting som har funkat. Och funkar än idag väldigt mycket.
Mm.
Att om man tror på att någonting funkar, då funkar det. Mm. Så att när de drack det här blodet eller åt det här köttet så kände de sig kanske jättestarka eller jättesnabba. Eller när de åt den här hjärnan att de kände sig helt plötsligt jättesmarta.
Ja, liksom. Ja, det fanns inga bevis på att det faktiskt var så.
Nej, men precis.
Nej, nej, jag hittade faktiskt en lite liknande fakta.
Mm.
Kommer återigen tillbaka till honung. Mm. Det verkar vara en trend för mig i det här avsnittet.
Väldigt mycket för
mig, ja, kanske. Honung är bra. Men,
till många saker.
Ja, många saker förutom ja. Vissa.
Mm.
Nej, men tydligen i Kina för väldigt, väldigt många år sedan så fanns det en process som kallades för mellified.
Okay.
Eller mellified man.
Mm.
Och det var i princip att du mumifierade en person med hjälp av honung.
Jaha.
Men för att kunna göra det så behövde du en frivillig. För att du var tvungen att börja med processen när personen fortfarande levde.
Jaha, vad fräscht. Okay.
Ja. Det var inte smärtsamt på något sätt. Jag måste bara
fråga, fick den personen något fördel då eller?
Det vet jag faktiskt inte.
Okay. Ja,
fick väldigt mycket honung.
Ja. De fick ta någon person som tyckte om mycket honung. Då.
Ja, precis. Ja. Nej, men så att det var en frivillig person. Det var inte smärtsamt på något sätt.
Nej, det är bra.
Ja, mer eller mindre. Jag vet inte egentligen hur smärtsamt det var.
Nej.
Men då började de bada den här personen.
Mm.
Och för att förtydliga så ska det vara en person som är nära på att dö.
Okej.
Okay. Så det ska inte liksom vara långt kvar
Nej.
På den personens liv.
Nej.
Men ändå så pass lång tid så att de hinner bada den här personen i honung kontinuerligt.
Mm. Okej. Okay.
Får bara äta honung.
Mm.
Där kommer det in att jag undrar ifall det är smärtsamt eller inte.
Mm.
För att det kan ju liksom kan inte vara så bra att bara äta honung.
Nej. Det låter inte så gott heller.
Nej. Så jag tvivlar lite där. Men i alla fall, de fick bara äta honung tills de i princip bara, alltså det enda de hade i kroppen var honung.
Mm.
De skulle liksom inte ha några andra näringsämnen eller någonting.
Nej,
det var bara honungen. Och då när personen dog så skulle den dränkas i honung.
Mm.
Och ligga i honungen i 100 år.
Okej. Okay. Men hur låg man då i honungen? Låg man liksom som i ett kar då? Eller var man nedgrävd? Ja. Eller vad hände?
Nej, liksom? Du låg i princip som i en låda full med honung.
Jaha.
Liksom, bara hela din kropp skulle vara dränkt i honung på ett eller annat sätt.
Jaha. Vad hände efter de där 100 åren då? Vart man liksom nedgrävd då i den där lådan? Eller vart,
nej, vart efter 100 år den, så gjorde de godis på det.
Godis?
Ja. Och det här godiset sades kunna läka brutna ben.
Mm. Nej.
Väldigt mycket tvivel.
Det låter ju, man blir ju lite nyfiken på vad det där godiset smakar. Det smakar väl väldigt mycket honung, kan jag tänka mig.
Smakar nog väldigt mycket honung.
Ja. Jag kommer aldrig mer äta godis med honung. Tack, Alisa.
Halstabletter.
Ja, precis.
Det kanske är där jag kommer mitt ifrån.
Ja, men precis. Nej, men det låter ju, nej, usch. Alltså man åt upp människan alltså, efter att den hade legat där i 100 år i honung och helt...
Mm. Så det var en väldigt lång process. Tog ju plus 100 år.
Ja.
Så det känns ju som att personen som började med den här processen var ju inte den som avslutade.
Nej, nej, precis. Det håller jag ju med om.
Nej.
Mm.
Det är på tal om att äta.
Ja, det var väldigt mycket honung från din del, måste jag säga. Det är någonting med dig och honung.
Men jag gillar honung. Men om jag gör det så mycket längre.
Ja. Alisa, visste du att det finns ett ställe som ja, hur ska man säga, hette eller heter. Och nu får ni också vara så här, ja, lite måna om uttalet här, för att det kan slå fel i alla håll. Topeka State Hospital. Och det var ett mentalsjukhus som, ja, de hade väl, det var väl inget bra mentalsjukhus, om man säger så, förr i tiden. Och som ni vet i vårt första avsnitt som vi släppte om mentalsjukhus, och om ni inte lyssnat på det så gå in och lyssna på det. Där pratade vi mycket om vad som försiggick på mentalsjukhusen förr i tiden.
Mm.
Mycket hemska saker. Det var våldtäkt, det var misshandel med mera. Och just på det här stället så var det väldigt mycket sånt. De som jobbade där misshandlade sina patienter och våldtog dem. Och en del patienter blev fastspända. Och en del av dem vart fastspända så pass lång tid att hud runt kring där de vart fastspända började liksom växa över spännbanden som de hade på armarna.
Ja, att det liksom växte in i huden.
Precis.
Uff.
Och det här mentalsjukhuset hade också 1157 gravar utanför.
Det känns som att det säger en del.
Ja, men precis. Och man kan ju tänka, och bara 16 stycken av dem hade gravstenar. Resten hade inga gravstenar. Och när jag läste det här, jag tyckte att det var så sjukt tragiskt att läsa om. För jag tänkte liksom, människor kommer in på ett mentalsjukhus. Säkert många gamla som kommer in där, eller som är väldigt ensamma.
Mm.
Lever nästan hela sina liv på mentalsjukhuset för att sedan dö där och begravas. För att sen inte minnas av någon.
Liksom. Mm.
Väldigt hemskt.
Ja, och i och med att de flesta som lades in på mentalsjukhus såg som galna. Så även om de antagligen hade försökt säga någonting, så hade ingen trott på dem. De var ju galna.
Ja, men precis.
De hade ju ingen makt.
Nej. Det är väldigt hemskt. Och som sagt, om ni inte har lyssnat på vårt första avsnitt om mentalsjukhus, så gå in och lyssna på det. För att där får ni höra lite mer om mentalsjukhusets historia.
Mm. Både nu och då.
Precis.
Nej, men du, på tal om galenskap så läste jag lite om hallucinationer.
Mm.
För det är ju ändå en sak som man kopplar mycket liksom till droger och
ja, men precis.
Allt där.
Mm.
En mini crazy fact, mitt i alltihopa, så ligger faktiskt hallucinationerna redan i våra hjärnor.
Mm.
Drogerna framhäver dem bara.
Ja, så de ligger där hela tiden väntandes liksom, eller?
Exakt, det triggar bara igång dem.
Mm.
Nej, men det har lite med det att göra som jag läste om. Nej, men vissa personer som håller på att förlora synen kan ju börja se väldigt konstiga saker.
Mm, just det.
Och det är ju faktiskt, det är ju faktiskt på riktigt, och det är någonting man kallas för Charles Bonnet syndrom.
Okej.
Och i ett visst fall som jag läste om så hade en kvinna diagnostiserats med glaukom.
Okej.
Det är i princip en sjukdom där det skapas så mycket tryck i ögat att du gradvis förlorar synen.
Okej.
Tills du till slut inte ser någonting alls.
Mm.
Och hon hade tidigare i sitt liv levt relativt normalt förutom sjukdomen.
Mm.
Började väl se sämre. Och en dag när hon åkte till affären så hade ju det här triggats igång.
Mm.
Så när hon väl kommer in i affären så börjar alla hyllor att droppa.
Mm.
De börjar liksom bli rinniga. Aha. Och till slut blir de bara en tjock lera.
Mm, och fy.
Så hon försökte ju ta saker från hyllorna och ställa tillbaka.
Mm.
Men i och med att det var så verkligt i hennes huvud och att leran var så tjock så kunde hon inte ställa tillbaka sakerna.
Nej, okej.
Och det här fortsatte ju liksom tills ambulansen kom. För till slut märker man ju, du ser ju på en person om den ser något som inte du ser.
Ja, jo, men det syns ju väldigt tydligt.
Ja. Mm. Så att det hade ju sett sig slut. Så hon fick ju komma in till sjukhuset. Men det här är ju som sagt väldigt, väldigt vanligt. Och de här personerna kan ju se djur. De kan ju till och med se hela landskap.
Mm.
Som inte finns.
Mm,
det är som att de kommer in i en helt egen värld.
Mm. Nej, och sånt har jag ju själv sett mycket av när jag jobbat inom just vården.
Mm.
Mycket med demensvård och sånt där. Där är det ju mycket också hallucinationer.
Mm.
Att de liksom ser saker som inte egentligen finns. Ja, men som djur eller att de är ute på en båt eller att de ja, men, liksom är ute på äventyr. Liksom.
Mm. Ja, där kan man ju verkligen se att hallucinationer redan finns i huvudet.
Mm.
Att det inte det skapas av någonting utan det, det ligger där.
Men alltså där kan jag tänka mig att det kan se väldigt, alltså att det båda kan vara väldigt positivt och negativt. För jag tänker speciellt för personer som till exempel har demens eller något sånt där, att det är ju liksom det som är etsat kvar i deras minne. Just det här liksom, som de ser.
Ja.
Sen vet väl inte jag riktigt om man ska säga att det är hallucinationer eller om det är minnen, men... Det är väl en blandad kompott skulle jag väl säga.
Mm.
Av både och. Så.
Jo, men precis. Mm. Nej, men det är svårt att föreställa sig. Det är klart att det, man kan ju få ett försett när man sett saker i ögonvrån eller någonting. Men det är ju inte i närheten av en hallucination.
Mm. Nej, men precis. Nej, det är det ju.
Utan det är ju bara hjärnans allmänna spratt.
Ja.
På tal om det, en annan liten kort crazy fact är att din hjärna kommer alltid försöka skapa någonting som inte finns i spegeln.
Mm. Jag tänker på Bloody Mary.
Ja, ja, det kan man definitivt tänka sig.
Ja.
Nej, men den kommer alltid försöka skapa någonting som inte finns.
Mm. Nej, men det kan jag minnas ifrån när jag var liten och man varit mörkrädd och man låg där. Och man hade ju mycket fantasi såklart. Men man låg där, man varit mörkrädd och det var kolsvart i rummet. Och man kunde se konstiga mönster och man kunde se ja, men, massa olika konstiga saker. Som egentligen inte alls har med liksom, ens rädsla eller med rummet i sig att göra. Utan det liksom bara poppar upp liksom, ja, men, figurer och mönster som inte alls har med... Ja, men någonting att göra. Men det är alltså hjärnan som spelar ett spratt på en.
Ja, det där har ju mycket med mörker att göra. Och där är det ju också med att hjärnan... Den när det är tråkig, mörkt... Va? Ja, den måste skapa någonting.
Mm. Och jo, det för så är ju också alltså, så fort man blundar. Att det liksom skapas mönster för en när man blundar.
Och våra ögon ser ju bara tvådimensionellt.
Mm.
Den tredimensionella biten måste ju vi föreställa oss.
Mm.
Så att det jag ser är kanske inte alls som du ser.
Nej, nej.
För det är att vi ser så olika. Mm. Ja. Det är speciellt.
Ja. Jo, det är väldigt, väldigt fascinerande.
Ja, hjärnan är komplex.
Men nu när vi ändå snackar om hjärnan och ja, men vår... men hur ska man säga... fascination över hur hjärnan funkar, så tänkte jag berätta om min nästa scary fact. Och jag vet inte om du vet om det här, men det finns någonting som heter anestesimedvetenhet.
Om det är vad jag tror att det är, så är det typ en av mina största rädslor och orsaken till varför jag aldrig kommer att operera mig, om det så är på liv eller död.
Ja, jo. Och det här är tyvärr inte så jätteovanligt. Det förekommer.
Mm.
Och för er som vill veta lite mer ingående i vad det är, så är det att du blir lagd under anestesi. Och men alltså, hur ska man förklara? Att ja, det ser ut som att du sover. Ögonen är nu stängda. Du kan inte prata och du kan inte röra dig. Du är som liksom paralyserad typ.
Ja.
Men du kan fortfarande höra och känna allting.
Mm.
Och tänk dig att ligga där då, till exempel på ett operationsbord där du ska opereras. Och du hör allting och du känner allting, men du kan inte säga ifrån. Nej. Du kan inte röra dig. Och du ser ut att vara sövd, för ögonen är ju stängda. Du kan inte öppna dem. Du är paralyserad.
Det är fruktansvärt.
Ja. Och jag är ju en sån här Grey's Anatomy-nörd. Jag har ju kollat jättemånga säsonger.
Jo, jag vet.
Ja, Och där, just där är det ju, det förekommer ju i under ett avsnitt en tjej som ska opereras. Men där är det ju att hon inte har fått tillräckligt med anestesi. Så att hon vaknar ju istället under operationen. Och sen sövs hon direkt efteråt igen. Och sen efter operationen så går hon dit till uppvaket och säger liksom att allting har gått bra. I tron om att hon inte ska minns någonting.
Mm.
Men det gör hon ju.
Såklart.
Ja. Nej, men väldigt hemskt i alla fall. Och nej, jag tror inte att det är någon som vill uppleva det. Att ligga där på operationsbordet och känna hur de liksom skär ut saker ur en och allt det här. Men alltså, det är ändå ganska vanligt.
Mm.
Och jag vet inte varför det är så, om det blir liksom, ja, men att på vissa människor att inte anestesin kommer in ordentligt i kroppen, eller att inte ens kropp tar emot det liksom på det vet jag inte, men ändå väldigt väldigt läskigt.
Ja, nej, som sagt, en av mina största rädslor, det är jag livrädd för.
Mm.
För det känns ju som att det är liksom, det är klart att det kommer hända mig.
Bara av alla som har
gud, ja. Sen har vi ganska bra vård överlag i Sverige. I och med att jag har hört folk som har försökt att lindra den här rädslan.
Ja.
Har ju sagt att så länge man kan se hjärnans, liksom, men se på en monitor.
Mm, hjärnaktiviteten.
Exakt.
Mm.
Så kan du se ifall en person är vaken.
Mm.
Även om den är sövd.
Ja, jo, men precis. Och här i Sverige, som du säger, vi har väldigt bra sjukvård. Och ja. Vi har ju säkert, nu är inte jag, men säkert just sådana här skärmar som vi kan se hjärnaktivitet på under operationer. Men tänk andra länder där det inte alls finns lika bra med sjukhusutrustning och sånt där. Där är det verkligen att man chansar på att det kommer gå bra.
Ja, men precis.
Och att man blir ordentligt nedsövd.
Nej, jag kommer kräva en sån där hjärnmonitor. Ja. Om jag ska opereras. Ja, helst 10 av dem.
Ja, precis.
Bara för att vara säker.
Ja.
Aj, riktigt, riktigt hemskt alltså. Nu byter jag ämne lite grann här.
Mm.
Men har du sett Nightmare of Elm Street?
Ja, det har jag sett.
Den är ju skapad på en verklig händelse.
Det har jag läst någonstans att den ska ha varit.
Mm.
Men jag har inte läst på så jättemycket om det. Utan jag har bara sett det.
Nej, för tydligen så hade ju då skaparen av den läst i LA Times om en pojke som led av fruktansvärda mardrömmar.
Mm.
Som faktiskt dog under en mardröm.
Mm. Okay.
Han hade ju då berättat för sina föräldrar att han vill inte sova, för att om han somnar så kommer saken som jagar honom att fånga honom.
Mm.
Så att han höll ju sig vaken dygnsvis.
Mm.
Och ja, men, det är klart man blir trött till slut. Somnar.
Ja.
Man har ingen val.
Nej, men precis.
Och då tänker ju föräldrarna att men, gud vad skönt, nu är den här krisen över.
Mm.
Vaknar mitt i natten av att pojken gallskriker. Kommer inte hans sovrum och då ligger han död.
Mm.
Då dog han i sin egen mardröm.
Så läskigt.
Mm.
Alltså, jag har ju själv varit med om mardrömmar där man liksom, ja, men man har ju vaknat upp och ja, men nästan som att ja, men jag har haft mardrömmar om att jag har simmat jättelångt ner i djupt vatten.
Mm.
Och sen att det liksom är för långt för att ta sig upp igen, för att ta ett andetag.
Mm.
Och sen vakna liksom i, ja, men att jag inte kan andas.
Mm.
Så hemskt.
Ja, men att kroppen lever in sig i det.
Ja,
så jag undrar ju verkligen vad det var som gjorde. Det
är väldigt hemskt.
Ja.
Många säger det, att dö i sömnen, det är ju ett av de bästa sätten. Men det där lät ju riktigt hemskt.
Mm.
Att dö liksom på det sättet.
Ja, det är ingenting man hör. Ja, liksom. Oh, nej. Usch.
Nej, fy. Och på tala om att dö, en liten sån här kort scary fact.
Mm.
Att varje år så passerar vi vår årsdag för vår egna dödsdag. Har du tänkt på det? att varje år så passerar vi den dagen som vi kommer dö på.
Fy alltså. Ja,
exakt, det kan vara liksom datumet. Idag, det kan vara just den här dagen.
Ja.
Fast om flera år framöver. Jättehemskt.
Om man vet inte hur många år.
Nej. Det är en liten sån här note liksom att... ja, men det fick mig verkligen att tänka på att vi ska leva här och nu. Vi ska tänka på att...
Vi drar det här lite djupare nu.
Ja, men precis. nej, men man ska verkligen tänka på varje dag som just den dagen.
Verkligen.
Ja, men det var liksom... Nej, det är ju ingenting man går runt och egentligen tänker på så.
Nej.
Men ja, en liten... Snarkort, scary fact.
Alltid roligt.
Nu har ni alla där ute som lyssnar någonting mer att tänka på under dagen. Att det här kan vara den årsdagen som du... Eller det här årsdagen som du dör på.
Ja.
Mm. Kan vara så.
Men har du en sista scary fact?
Jag har en sista. Det har också med död att göra. Jag vet, men det är ju en scary effect som vi snackar om. Ja, men det är ju det. Det är mardrömmar och det är hemskheter. Och varför inte fortsätta på det spåret? Det finns ett folk kallat Torajan. Jag vet inte helt säkert om det är så det uttalas eller inte. Det kan nog uttalas på massor av olika sätt.
För mycket överseende med oss idag.
Ja, ja, men ni får faktiskt ha det. Alltså, ni vet hur det är, säkert. Vissa ord är extremt svåra att uttala, helt enkelt. Ni får stå ut. Och de har ett eget sätt att begrava sina barn på. Alltså, om det är ett spädbarn eller ett litet barn som har dött, så begraver de dem i träd som heter baby trees. Och det här är jättestora trä som de sågar små utrymmen i, små hålor i.
Huh.
Där de sen lägger barnet som har dött. De har sin begravning, de stänger sen igen. Och det här är i tron om att barnets själ sen ska gå fri med vinden. Och det här fick mig att tänka lite på... I, du vet, Pocahontas.
Mm.
Det här stora trädet.
Ja, men precis. Med ansiktet på det.
Ja, men precis. Ja. Alltså, på ett sätt så tyckte jag att det lät ganska... Alltså, nu är det här scary facts. Men jag tyckte på ett sätt att det lät ganska fint ändå.
Mm.
Tanken med det.
Mm.
Att man begraver sitt... ja, men sitt barn i ett trä som sen dens själ liksom ska gå fri med vinden.
Mm. Passar väldigt bra till Pocahontas. Om man tänker på låten.
Ja, men precis.
Färger i en vind.
Ja, ja, men det, ja, men faktiskt. Alltså, jag tyckte att det... Ja, men jag tyckte att det lät riktigt fint.
Ja.
Sen har de säkert det på andra ställen också, just den här sortens begravning.
Mm.
Men det verkar som att det är mer ursprungligt ifrån just det här folket.
Mm.
Men jag tyckte att det var i alla fall väldigt fint.
Mm.
Som en liten avrundning på mina scary facts. Lite fin avrundning sådär.
Ja.
Ja.
Men då tackar vi så mycket för idag då.
Ja,
och,
men precis.
Vi körde ju ett liten provversion av den här typen av avsnitt.
Ja, det här är ju vårt första avsnitt som vi verkligen försöker freestyla lite på.
Ja. Sitter och diskuterar lite här.
Ja, precis.
Och
vi hoppas väl att ni där hemma ska tycka om det. Vi har i alla fall haft jättekul nu när vi har suttit här och snackat.
Väldigt, väldigt roligt.
Och vi hoppas att ni har kunnat stått ut med oss den här tid som har varit nu. Men hörni, det är snart Halloween.
Nej, så att vi kommer faktiskt släppa ett extra Halloween-specialavsnitt. Bara för er.
Ja, vi tänkte väl att det är liksom ett måste nästan.
Ja.
Att vi måste sända ett Halloween-avsnitt. Vi är ju ändå mormornas podd. Vi snackar mord, vi snackar spöken, vi snackar med mördare och allt sånt där. Och är inte Halloween det så vet jag inte vad.
Nej. Så att nu kommer ju ni faktiskt från och med det här avsnittet få ett avsnitt varje vecka i 3 veckor. För att vi släpper ju då på Alla helgons dag, den 31, så släpper vi ett extra Halloween specialavsnitt.
Precis. Och vill ni veta lite mer om oss och vår podd, så gå in på vår Instagram där vi heter Mardrömmarnas podd. Eller på vår Facebook där vi heter Mardrömmarnas podd. Men tack för att ni har lyssnat. Och ha det så bra, så ses vi i Mardrömmarnas värld.